allihopa och välkomna till första avsnittet av Tankepodden. Det är jag som är Michelle.
Och det är jag som Gustav.
Och det är alltså vi som kommer vara med er genom denna podcast. Vi kommer under varje avsnitt ta oss an ett visst ämne och diskutera och utbilda inom det ämnet.
Ja, och hur mår du då, Michelle?
Jag mår jättebra faktiskt. Jag är väldigt taggad inför den här podcasten.
Ja, samma här. Jag är lite trött, men mycket skola nu, men alltså det är bra och det är jättekul att äntligen vara igång och spela in första avsnittet.
Verkligen.
Ja, vi tänkte ju då börja med att presentera oss själva för er lyssnare. Men för att göra det lite mer roligt så tänkte vi att jag presenterar dig, Michelle, och att du presenterar mig. Och vill du börja?
Ja, jag kan börja.
Kör.
Ja, Gustav och jag, vi går ju i samma klass och har gjort det i 3 år. Och det här är då vårt gymnasiearbete tillsammans, där vi gör en podcast. Och Gustav är en skön snubbe. Och om man skulle beskriva Gustav som ett, typ 3 ord som lite beskriver vem han är då, så skulle jag säga fotboll, gymmet, sneakers. Och sen tycker du även om att hänga med kompisar och festa och så.
Ja, lite standard där, men ja, det är jag typ. Okej, Michelle, hon är en, ja, vad ska man säga, du är nära kompis till mig.
Ja, jag skulle säga att vi är ganska bra kompisar.
Vi är bara kompisar, det har väl varit så ända sedan vi började här.
Eller vi var kanske inte var jättenära först.
Nej, men sen började vi hänga så här några, och sen har ju vi hänger ju dagligen liksom i skolan. Mm. Och sen har vi hängt mycket nu med det här arbetet med den här podcasten.
Precis.
Vilket är vårt gymnasiearbete.
Jag får stå ut med dig.
Ja,
eller du får stå ut med mig.
Okej, Michelle, hon är en trevlig tjej som gillar guld, kokos och lejon.
Sen är jag ganska kort också.
Det är du.
Det går att tilläggas.
Ja. Varför gillar du det här? Jo, för att, får jag säga det?
Du
får förklara lite mer sen kanske. Men du gillar guld för att du brukar ha guldiga kläder på dig. Och det är din favoritfärg.
Jag har inte ett enda guldigt plagg.
Okej.
Med guldiga smycken. Jag bara älskar guld för att jag tycker att jag är en prinsessa typ.
Ja, det var därför. Okej. Ja. Känner jag dig överhuvudtaget?
Nej, jag tror inte det.
Kokos, det gillar du för att du tycker att det är gott. Och för att du har en kokosparfym.
Precis.
Och du gillar det i drinkar.
Ja,
exakt.
Malibu, my favorite.
Och lejon är för att om du, ditt så här,
Animal spirit,
exakt. Det är ett lejon.
Yeah.
Och det är ditt favoritdjur. Och du tycker själv att du ser ut som ett lejon.
Nej, men du sa att jag ser ut som ett lejon. Det får jag ju alltid höra att jag ser ut som ett
lite
lejon.
Faktiskt.
Ja, lite. Skämt åsido.
Okej, vad ska vi prata om då idag? För i dagens avsnitt ska vi prata om feminism. Och vilken betydelse feminismen har haft för jämställdheten mellan män och kvinnor. Där vi dels kommer ta upp hur det sett ut genom tiderna, men även hur det ser ut i dagens samhälle. Vi kommer att blanda fakta med våra egna åsikter för att göra lite mer roligt för er lyssnare. Så varför ska vi prata om det här då? Det kan du svara på.
Jo, statistik och studier visar på att kvinnor oftare utsätts för sexuella övergrepp, de tjänar mindre pengar och förväntas ha största ansvaret för barnen och hemmet. Och om man tittar på samhället så har män helt enkelt mer makt än kvinnorna. Även som oftast benämns som patriarkatet. Det betyder förstås inte att killar har det bättre än kvinnor på alla områden och alla situationer. Det finns många olika saker som påverkar det här. Och det finns stora skillnader mellan olika killar och mellan olika tjejer. För att vi är ju olika individer, vi är ju inte bara olika kön. De flesta håller nog med om att alla skulle tjäna på ett mer jämställt samhälle. Och om man tittar på statistik och sen även som våra egna erfarenheter och det man ser i sociala medier och så framgår det tydligt att kvinnor oftast är det som förlorar på att det inte är ett jämställt samhälle.
Ja, och just därför är feminismen så viktig och därför har vi valt att ta upp detta ämne. Det är helt enkelt ett väldigt aktuellt, ett väldigt debatterat ämne som väcker känslor både hos oss men även hos andra. Och vi tycker även att fler i vår egen ålder, det vill säga vår målgrupp, alltså människor som går i gymnasiet och lite äldre än så, eller hur?
Ja.
Bör öka sin kunskap kring just den feministiska rörelsen eftersom det är så pass aktuellt.
Ja, och vi vill även påpeka att i denna podcast, eller i detta avsnitt då om feminism, kommer vi använda orden man och kvinna, då vi kommer ta upp saker som tillhör historien. Och då är det mest fokus på skillnaden mellan man och kvinnor. Men vi vill säga att vi är medvetna om att det finns andra grupper inom feminism som är jätteviktiga att beröra. Men detta avsnitt handlar då om feminismen och då tar vi upp man och kvinnor.
Ja, och feminismen är fortfarande ett väldigt brett och väldigt stort ämne. Och därför har vi varit tvungna att göra ett urval av det vi fann viktigast för denna podcast och de som lyssnar. Vi har valt att fokusera på Sverige men även tagit med lite internationella händelser utav vikt. Ja, är du redo, Michelle?
Jag är jätteredo.
Vi kör igång. She like music, she from Houston, like Auntie Yonce. Man, my daughter couldn't have a better mother. If she ever find another, he better love her. Man, I swear my life is perfect. I can merge it. If I die, I'll probably cry in my own service. It was a dream. You cannot mess with the beat. This is like this many rings. Y'all know what I mean. This for the kids of the king of all kings. This is the onlyest thing. This is the beat that played under the word. This is the sheep that ain't like what it heard. This is officially first. This is the third. This is a...
Generellt brukar man säga att feminismen, även om det inte just då benämndes som just feminism, föddes under sena 1700-talet och inspirerades av den franska revolutionen. Och den franska revolutionen byggde på frihet, jämlikhet, broderskap. Och sedan 1946 har det även stått med i den franska konstitutionen.
1792 publicerade den brittiska filosofen Mary Wollstonecraft sin bok Till försvar för kvinnans rättigheter. Wollstonecraft sägs vara den första feministen och hon skrev i sin bok om kvinnors rätt i samhället just för att ingen av de uppståndna eller på den tiden pågående ideologierna tog upp just det. Själv hade hon kommit in på de feministiska tankebanorna då hon under sin barndom var tvungen att skydda sin mamma från sin våldsamma pappa.
Ja, och det är även nämnvärt att påpeka att det här måste ju ändå varit väldigt så här modernt, alltså för den samtidigt som då hon alltså levde i, som att 1792 så var det ju, det fanns ju ingen kvinnlig rätt någonstans i världen. Och då är det ju väldigt så här kontroversiellt att en kvinna skriver en bok om så här kvinnans rättigheter. Mm. Så hon var ju väldigt så här framåt i sin tid.
Ja, man kan ju tänka sig att just det här inte togs emot väl under den tiden av samhället.
1867 föreslog John Stuart Mill rösträtt för kvinnor i det brittiska parlamentet, men majoriteten röstade ner förslaget, vilket ja, väldigt synd. Och Storbritannien då införde kvinnlig rösträtt 1918, men då kan man ju även se att det var ju ändå som hur många år blir det, 70 år tidigare ungefär, som då en man ville in...
70 år, det är väl 50 år.
Okej, okay. Att då 50 år tidigare att en man ville införa kvinnlig rösträtt, vilket är ändå väldigt alltså bra och ändå väldigt så här, stort på något sätt att det här kom från en man då.
Mm. Själva benämningen feminism härstammar från den franska termen för kvinna, vilket är feminister, och kom på tal första gången 1892. För det året hölls den första internationella kvinnokonferensen i Paris och ordet användes för att beteckna tron och förespråkandet av lika rättigheter baserat på idén om jämställdhet mellan könen. En feminism ansågs då vara en person som inte anpassat sitt beteende till de rådande och styrande könskommissionerna.
Alltså att en person inte alltså, lyssnade till patriarkatet och ville att det skulle vara jämställt. Så feminism var då inte förknippat med någonting positivt. Could be looking at you from a freeway trailer. If you'd handled what I'd taken. Separate loads, separate calls, no fine line. Det finns fyra olika matriarker, alltså huvudlinjer i feminismens historia. Och de är liberalfeminism, radikalfeminism, marxism, socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism. Vad innebär då dessa?
Ja, liberalfeminismen ses som den äldsta formen av feminism, vars rötter går tillbaka till 1700-talets upplysningstänkande. Kärnan i liberalfeminismen är kampen att kvinnor ska få samma grundläggande demokratiska frihet och rättigheter som män. Historiskt sett har liberalfeminister kämpat för utbildning och karriär för kvinnor, för lagliga rättigheter och för rätten att delta i allmänna politiska val, även kallat rösträtten. Detta tros uppnås genom kunskap, upplysning och förändrade attityder, snarare än genom några djupare samhällsförändringar.
Mm.
ett exempel på just liberal feminism är, och vad de eftersträvar, är att en man och en kvinna ska få exakt samma lön för exakt samma kompetens inom exakt samma yrke.
Radikalfeminism formades på 1960-talet i USA, Europa och Australien. Radikalfeminismen hävdar att kvinnor är förtryckta på grund av sitt kön och att kvinnoförtryck är den mest utbredda och grundläggande formen av förtryck. Utgångspunkten är kvinnors egna erfarenheter. Radikalfeminismens teori är då en teori utformad av kvinnor och för kvinnor. Det var radikalfeminism som introducerade begreppet patriarkat i dess feministiska bemärkelse. Det vill säga ett samhällssystem präglat av manliga maktstrukturer. Liberalfeminism, som Gustav tog upp då, fokuserar på den offentliga sfären, saker som har med lagar att göra. Men radikalfeminismen fokuserar på den privata sfären, alltså hur människor behandlar varandra och hur kvinnor och män behandlas privat och inte i lagarna, man säger. Ett exempel på hur de fokuserar på jämställdhet inom privata är ett klassiskt exempel. En kvinna ligger med 10 personer, så det ses inte som så bra. Hon blir kallad för nedvärderande ord då. Men om en man ligger med samma antal personer så ses han istället som någonting upphöjande. Det är någonting bra. Och det är sådana här exempel som radikalfeminismen lägger stor vikt på.
Ja, och marxistisk feminism menar att kvinnan är underordnad mannen på grund av klassamhället och det kapitalistiska systemet. Marxistisk feminism, tillvägagångssätt för jämlikhet mellan könen, är att man genom revolution kastar klassamhället och just det kapitalistiska systemet. Denna typen av feminism är relativt ovanlig idag och har på många håll ersatts av istället den socialistiska feminismen, som förespråkar mer en förening av kvinnokamp och klasskamp. Denna material grundar sig genom en text av Karl Marx och Friedrich Engels som heter Familjens, privategendomens och statens ursprung, vilket är från 1884.
Ja. Sedan har vi den sista av matriarkerna, vilket är socialistisk radikalfeminism. Och den avvisar den traditionella marxismens idé att kvinnors underordnade position kan förstås till en följd av ekonomisk ojämlikhet. Att de menar då alltså att kvinnor är inte underordnade i samhället på grund av klassamhället eller ekonomiska ojämlikheter. Istället ger den sig kast att skapa en teori som tar hänsyn till både klass och kön. Socialistisk feminism förenar en socialistisk syn på klassamhället, även den offentliga sfären, och en radikal feministisk analys av patriarkatet, alltså den privata sfären som vi pratade om tidigare. Ingen klasskamp utan kvinnokamp. Ingen kvinnokamp utan klasskamp var ofta använt slagord under 1970-talet. Till skillnad från liberala feminismer förespråkar socialistiska feminister ofta könskvotering och liknande åtgärder för att komma till rätta med strukturella problem.
Och under 1900-talet så drogs en allt kraftigare linje mellan så kallad särartsfeminism och likartsfeminism. Vad är det här då? Jo, särartsfeminismen tyckte att man inte fick bortse från de så kallade biologiska skillnaderna mellan könen. Alltså om man föddes som man så var man en man. Om man föddes som en kvinna, då är man en kvinna. Samtidigt som man krävde lika rättigheter för kvinnor som män. Likhetsfeminismerna däremot, de menar att det är likheten mellan könen som är det väsentliga. Alltså, det spelar ingen roll vad man föds till. Man formas utav
samhället.
Exakt.
Och det, för att så här tillägga, så är det en, hon heter Simone de Beauvoir. Och hon var tillsammans med Sartre och hon förespråkade detta genom en bok som heter Man föds inte kvinna utan man blir det. Mm. Och då tillhör ju det likhetsfeministerna.
Mm. Viktigt att peka på är att denna indelning är mindre vanlig idag. I swear that you will never regret it. I lose my breath for you and I don't want it back. All that I have is yours, run to the moon and back so I can prove the fact. So I can
nu ska vi prata om feminismen i Sverige och dess betydelse. Vad har feminismen haft för betydelse för jämställdheten? Och vi kommer i denna fråga att hålla oss till vad som har gett för konsekvenser för Sveriges jämställdhet.
Mm. Jag kan börja med det första exemplet som är från 1864 då lagen om husagan avskaffades. Vilket innebar att mannen inte längre kunde slå sin fru lagligt.
Ja, och det är ändå, om man tänker till alltså historiska kontexten, så är det ju ändå väldigt tidigt som denna lag alltså kom till, i och med att barnagan inte avskaffades alltså förrän mer än 100 år senare. Då är det ju ändå väldigt tidigt om man tänker till historiska kontexten, men det är ju, vi vill ändå påpeka att det är inte bra, alltså så här, det är ju helt sjukt att det fortfarande var så sent, men om man tänker till historiska kontexten så var det ändå väldigt tidigt. 1903 höll Frida Steinhoff föredraget Feminismens moral, som kom att vara början till feminismen i Sverige, eftersom att det aldrig hade uppdagats och benämnts som feminism tidigare, även om det såklart fanns människor som tidigare kämpat för kvinnliga rättigheter i Sverige.
1921 så fick kvinnor rösta för första gången i riksdagen. Och det här är speciellt för, det är lite speciellt för Sverige var faktiskt sist i Norden med att införa kvinnlig rösträtt, vilket är,
ja, det är
tråkigt.
Det är jättetråkigt.
Det är tråkigt att Sverige var sist, och 1921, det känns inte alls så jättelänge sedan.
Det är inte ens 100 år sedan att kvinnor fick rösta. Och det var ändå så att Sverige var ändå nästan så här, jag tror nästan så här 20 år senare än de andra nordiska länderna, vilket är, det är ändå väldigt lång tid, 20 ja. År. Men vi är glada att vi är kvinnor för rösta idag i alla fall.
Mm.
Ja, och 1946 så var det faktiskt den första kvinnan i Sverige som kom in i regeringen. Och det var en socialdemokrat som hette Karin Kock Lindberg.
1965 så förbjöds våldtäkt inom äktenskap. På grund av att det innan var det formellt sett ingen våldtäkt om våldtäkten skedde av ens egen man. Och det här är ju extremt sent, 1965. Det är ju inte ens, hur länge sedan är det? Det är 55 år sedan, något sånt. Det känns så här, hur, varför då? Som man ansåg alltså innan det att det inte var en våldtäkt om det utfördes av ens egen man. Men det är klart att en våldtäkt kan göras av vem som helst.
Jag menar, en våldtäkt är ju att en person har sex med en annan person mot personens vilja. Mm. Och det spelar ingen roll om det är din man, om det är din pojkvän. Det spelar ingen roll vem det är som utför våldtäkten. Om det inte är samtycke från båda sidor, så är ju alltså ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt. 1999 förbjuder man köp av sexuella tjänster. Men för att underlätta för dem som säljer sex, så är det inte olagligt att sälja sex. Och det här tycker jag faktiskt är väldigt alltså bra, att vi har den här lagen i Sverige, att man skyddar dem som säljer sex. För att ofta är det att, såklart finns ju många som frivilligt säljer sex, men ja, det är väldigt viktigt att man skyddar dem, för det är inte alla som självmant har valt att sälja sex, utan det är väldigt många som har blivit tvingade till att sälja sex. Dessa, och därför är det väldigt viktigt att skydda dem.
Dessa personer som blivit tvingade att sälja sex, de ska inte heller straffas för det.
Nej.
Och därför är det väl, det kan ju låta lite konstigt att det är olagligt att köpa sex, men det är lagligt att sälja sex. Men det är ju som du sa, för att skydda dessa personer som har blivit tvingade att göra det. Och de förtjänar inte att straffas.
Nej, verkligen inte.
Om man hoppar vidare till 2005 så bildades partiet FI, eller Feministisk initiativ, som sedan riksdagsvalet 2006 kandiderat som politiskt parti i val till riksdagen. Partiet har de feministiska frågorna högst upp på den politiska dagsordningen, och i Europaparlamentsvalet 2014 så fick partiet 5,49% av rösterna och vann för första gången ett mandat i Europaparlamentet. Partiets tillväxt visar ju på att den feministiska rörelsen växer i Sverige och är just mer aktuell än någonsin.
Och det här är ju väldigt, alltså så här, det kan man ju nästan vara lite så här stolt över, att vi i vår riksdag liksom har ett feministiskt parti som från början, vars enda liksom så här fråga vad ska vara jämställt mellan män och kvinnor. Och det visar ju, som du säger, det visar ju alltså hur stor feminismen är och ändå hur långt den alltså har gått.
Och även att andra partier i riksdagen och så även lägger allt mer fokus på just jämställdhet och de feministiska frågorna, vilket är jättebra. Det är alltså inte bara FI som gör det, utan andra partier gör även det.
Ja. Under hösten 2016 lade sig fram ett förslag för regeringen att det ska heta sexuellt övergrepp istället för våldtäkt och att det ska införas en samtyckeslagstiftning. Den tidigare lagen om våldtäkt menar att om förövaren använt våld, hot eller utnyttjat en person som exempelvis varit berusad så klassas det som våldtäkt. Men samtyckeslagen ska allt sex som inte är frivilligt kriminaliseras. Man måste alltså vara säker på samtycke för att det inte ska klassas som våldtäkt eller sexuellt övergrepp.
Man måste alltså ha ett tydligt ja för att det ska räknas eller för att det ska vara ett samlag. Alltså, ja. Det räcker inte med en gest eller det räcker inte med en nickning, utan man behöver om det här förslaget slår igenom och blir till en riktig lag, så det krävs ett ja för att en sexuell handling inte ska räknas som ett sexuellt övergrepp.
Ja, och det är ju så också att det är ju ofta är det som att som i rätten när man tar upp så här, att någon anmäler en våldtäkt, så var det så, men sa du nej? Då är det så här, ibland kanske dels att personen inte kunde säga nej för att personen hotade eller personen var i en maktposition av något slag. Och därför är det ju på något sätt alltså väldigt bra att den här samtyckeslagen har kommit till. Sen så finns det ju klart, man kan ju fråga sig saker med allt. Kommer det vara ett papper att man ska skriva på innan man har sex? Alltså det blir ju väldigt svårt på det sättet. Men det är ändå väldigt bra för att skydda. Alltså, det här skyddar ju alla personer som blir utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp. Så det är otroligt, otroligt viktigt.
Och nu tänkte vi prata lite om hur våldet mot kvinnor i samhället har sett ut och hur det ser ut nu i Sverige. Och då kommer vi använda oss av statistik som sträcker sig från 2005 till 2015. År 2005 så var 1,6% av Sveriges kvinnor som blev utsatta för sexuella övergrepp av något slag.
Det anmälda våldtäkten har ökat under den senaste 10-årsperioden från 2005 till 2015. Ökningen kan delvis förklaras av att en ny sexualbrottslagstiftning trädde fram i 2005 som sa att om du har sex med någon i hjälplöst tillstånd, om du sover, är berusad eller medvetslös, så räknas det som våldtäkt. Detta var tidigare bara sett som sexuellt utnyttjande. Och detta handlar ju då om att om man sover, är berusad, väldigt berusad då, är medvetslös, så har man inte, man kan inte säga ja eller nej. Och därför ska det räknas som våldtäkt och sexuellt utnyttjande.
Och år 2015 så var det 3% av Sveriges kvinnor som blev utsatta för sexuella övergrepp av något slag. Vilket är en ökning med närmast 50% från 2005. Det som är svårt med de här siffrorna är att det inte behöver vara fler kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp. Utan det kan istället vara fler som vågar anmäla.
Mm. Precis som du säger, trots att fler sexuella övergrepp anmäls behöver inte betyda att det begås fler sexuella övergrepp än tidigare. Det kan istället vara att fler kvinnor vågar anmäla sexuella övergrepp. Och värt att nämna är ju också att det är ju ett otroligt fortfarande stort mörkertal av de våldtäkter som idag finns i Sverige. Och det faktum att fler kvinnor vågar anmäla våldtäkter är ju en konsekvens av den feminismens kamp i Sverige. Och för att man visar på att det är förövarens fel och det är inte offrets fel. Och där visar man också på att det inte finns någon skam i det och därför ska man anmäla. Och det har ju pratats om att som så här, media och så här, även alltså som utomlands, att men gud, Sverige är ju, där begås det ju flest våldtäkter i hela världen. Men det är också så att i Sveriges lagstiftning, om du går till så här, rätten eller så här, till polisen och säger jag har blivit våldtagen som av min pojkvän, och då är det att då räknas alla gångerna du har blivit våldtagen. I andra länder så stiftas det bara som en punkt i systemet. Om du säger att du blir våldtagen 52 gånger, då kommer det stå 52 punkter.
I Sverige alltså?
Ja, och i Sverige så är det ju, vi har ju ett bra rättsväsen jämfört med andra länder. Och då blir det ju att fler vågar anmäla för att förövarna får ett straff. Det är inte ens tillräckligt många som får ett straff. Men det är, alltså det finns ett rättsväsen som tar hand om detta. Och det är ju därför det är så många som vågar anmäla. Och därför ser det ut som att Sverige har fler våldtäkter än alla andra länder. Oh my, oh my, oh my. har vi pratat lite om lite så här internationella händelser, historiska händelser, lagar som har blivit till. Men nu tänkte vi gå över till våra egna åsikter och tänkte diskutera lite med varandra vad vi tycker om olika saker eller om det vi har pratat om. Och vi vill då påpeka att det här är inte fakta, utan det här är våra egna åsikter. Så att alla vet om det. Och vi har kollat på NE. Och NE:s definition av feminism låter så här. Det är en social rörelse för jämställdhet mellan män och kvinnor. Och det är, för mig i alla fall, så stämmer det ganska bra överens med min definition av feminism. För att för mig så är målet med feminism att det ska vara jämställt. Alltså oavsett kön och även andra personer. Men nu pratar vi om feminism. Så det ska vara jämställt, alltså oavsett kön.
Jag håller med dig, och den här definitionen stämmer även överens med min egen definition och tolkning av feminism. För feminism för mig handlar om ju att män och kvinnor ska räknas lika mycket. Samtidigt, om man kollar på feminismen i Sverige, så tycker jag att det är en väldigt bred och en väldigt spretig rörelse. Den drar åt väldigt många olika håll, och det finns väldigt många olika grupperingar och tyckande. Men det som alla håller med om är just den här grunddefinitionen. Att det finns just en strukturell ojämställdhet och maktobalans mellan kvinnor och män. Och den här obalansen vill ju feminismen förändra.
Ja. Vad som då är orsaken till den maktobalansen mellan män och kvinnor, och så här, hur den ser ut, vad som ska göras åt den och hur mycket man ska göra någonting åt den. Det skiljer sig väldigt, alltså, mycket feminister emellan. Alltså det, som du sa, det är ju väldigt många olika åsikter hur man ska gå tillväga. För det märkte man ju innan, att de här olika matriarkerna som vi tog upp, att alla har ju ändå samma mål, att det ska vara jämställt, men att det finns olika sätt att nå det här målet och olika så här ståndpunkter som man trycker väldigt mycket på.
Ja, och känslan är ju att många inte har kanske en tydlig bild av vad ordet feminism innebär. Men att många i alla fall har en åsikt eller en känsla för själva ordet. Det är ett väldigt värdeladdat ord,
ja,
just feminism. Just ordet, man kan jämföra det med ordet demokrati.
Mm.
För många vill ju ha demokrati. Eller hur?
Ja.
Men många är inte överens om hur demokratin ska tillämpas. Och exakt samma sak med feminism. Många är överens om att det finns just en strukturell ojämställdhet mellan kvinnor och män. Men många är inte överens om hur vi ska lösa detta.
Ja, alltså det är klart. Jag är själv mot många personer i min omgivning som håller med om själva grunddefinitionen. Men det vill fortfarande inte kalla sig feminister. Vilket jag tycker är väldigt som ledsamt. Sen får man kalla sig vad man vill. Vi ska inte lägga oss i det egentligen. Men
vi, vi kan väl ändå tycka till lite om det, eller hur?
Ja, absolut. Men jag
är själv, man träffar ju ofta folk som inte vill kalla sig feminister och istället kallar sig typ jämställdister.
Men det är ju för att de inte vill bli förknippade med ordet feminist. För det klingar negativt på grund av massa orsaker som så här, det kan associeras till manshat, mansförakt, och det tycker folk inte är jämställdhet, och det är väl därför de säger att de inte vill vara feminister då.
Ja, många folk kan associera det här med, som du sa, just det här manshat eller mansföraktet, eller typ vänsterpolitiken, eftersom det har varit så att det är vänster, de som lutar åt vänster har mer framfört den här feministiska rörelsen.
Mm.
Det är i alla fall min tolkning.
Ja.
Och jag tycker det är synd att folk inte vill kalla sig feminister faktiskt, för att det handlar om jämställdhet, och det handlar ju också om jämställism även om. Men just den här rörelsen är ju på grund av att det är ju så att kvinnor är just underordnade i samhället gentemot männen.
Ja.
Och just feminism är ju ett kvinnligt ord, eftersom det är fött ur den
kvinnliga kampen för att det ska vara jämställt
för
kvinnor.
Ja, det är fött ur det franska ordet feministe, vilket betyder kvinna. Och det är just kampen för att kvinnor ska få samma rättigheter som män. Och därför tycker jag fortfarande att ordet feminism, eller benämningen feminism, ska behållas och användas.
Ja, för så länge det inte är jämställt, så då tycker man att men då kan det ju heta feminism, för det är ju inte jämställt fortfarande. Och som även om man säger, som vi har väldigt, väldigt bra, som i Sverige, men om man tittar som så här, globalt och runt hela världen, då ser det ju absolut inte ut på samma sätt. Alltså det är ju att kvinnor får inte ha på sig vad de vill, de får inte uttrycka sina åsikter. De får inte i vissa länder skriva i tidningar. Liksom, de får bara ha jobb som tillhör hemmet. Och vi i Sverige, vi är ju ändå väldigt lyckligt lottade att vi ändå har, om man säger, mindre problem. Alltså rent så här lagligt. Alltså lagen är ju väldigt bra, alltså för kvinnor i Sverige. Men det är ju fortfarande...
Och sen det här med manshat som vi tog upp lite, det kan vi också diskutera lite.
Men vad känner du när, alltså, det blir ju då att kvinnor säger att de hatar män.
Eftersom jag är man.
Precis. Vad känner du gentemot, eftersom att du är feminist och du ofta står upp när någonting, alltså när personer säger någonting illa som inte är okej, som är sexistiskt eller som är rent och sagt elakt. Hur känner du när vissa feminister uttrycker, alltså manshat, och säger jag hatar män, även om de ofta refererar till män i grupp då? Men vad tycker du?
Ja, alltså jag tycker det är fel. Det är min åsikt. Samtidigt, man har ju sett och hört så extremt många exempel på män i grupp, men även män som individer som betett sig riktigt helt fruktansvärt och riktigt uselt. Alltså som riktiga svin mot kvinnor.
Ja.
Även mina alltså kvinnor i min omgivning, i min närhet. Och dessa män, de förtjänar ju verkligen ingenting i livet. Men fortfarande tycker jag att det är fel väg att gå att säga att man hatar män, eftersom det är ändå det är hälften av befolkningen. Och för mig handlar feminismen, det handlar inte om hat, det handlar inte om manshat, utan feminism handlar för mig om att man är för kvinnor eftersom man förstår att kvinnor är den mest utsatta gruppen i samhället.
Mm.
Inte att man är emot män. Ja, håller du med mig eller vad tycker du om
det? Jag håller helt med. Jag skulle absolut inte säga... Jag har för många diskussioner om manshat med, alltså, människor i min närhet. Och sådana saker jag säger innan, att jag förstår för att människor ska få tycka vad de vill. Men jag tycker inte att alltså man ska hata män. För även, ja, det är... män, flest män som våldtar. Det är typ så här 90% av alla våldtäkter som sker av män.
Det är väl
män.
Mer, det är väl typ 99%?
Ja, 98-99. Men jag tänker, om man ska se liksom det målet vi når, om man ska se liksom så här hur vi ska nå till det målet. Vi kan ju, alltså vi kvinnor kan ju inte vara ensamma i den här kampen. Sen så är det ju ändå att vi är ju de som upplever, om man säger, förtrycket, eller vi är underordnade. Trots att vi har det väldigt bra i Sverige, så finns det... Alltså i Sverige, om vi pratar, vi har ju väldigt bra i den offentliga sfären. Alltså så här, då har vi ändå väldigt samma rättigheter. Men sen om man tittar på den privata sfären, alltså det kommer till, alltså, civila personers åsikter om kvinnor. Där finns det ju fortfarande mycket som liksom kan ändras. Men jag ser inte att det är rätt väg att gå med att hata män. För att om vi ska föra den här kampen om feminism, så behöver vi att männen står vid vår sida. För annars kommer det aldrig bli jämställt. Det är ju så.
Ja, alltså, jag tycker ju att, eller det är ju så att den här feministiska rörelsen, det är ju en kamp för kvinnor. Men den här kampen, den tycker jag att hela samhället ska utföra för att få bästa resultat, tror jag. Och det är helt, jag tycker det är fel att man ska inte exkludera åsikter, eller exkludera, alltså, liknande åsikter om de utförs från en annan grupp än den som är, alltså, utsatt. Jag tycker att alla åsikter ska i en demokrati ska, alltså, få låta sig vara hörda. Och att om man liksom nedvärderar en röst på grund av om man inte tillhör den gruppen som är utsatt, hur ska man då nå framåt, alltså, mot själva målet som feminismen handlar om, mot ett mer jämställt samhälle?
Ja, men för du kämpar ju, alltså, om vi tänker så här, vad du och jag kämpar för, vi kämpar ju ändå för samma sak. Och då är det så här, om du inte, exempelvis som du nu gör, om vi ska ta, alltså, privata handlingar som man gör, att du när någon skriver någonting på din privata Instagram som inte riktigt är okej, om inte du skulle stå upp för det, eller så här, då pratar vi om när det har skett någonting, alltså, sexistiskt liksom. Om du då inte skulle stå upp för det, då är det liksom så här, vi når ju inte framåt. Eller det är ju viktigt att du står upp för det också, även om inte du, som sagt, som du säger, du är inte den utsatta gruppen, men att du står upp för det är jätteviktigt. Och det är därför jag inte tycker om manshat, för att jag vill ju att samhället ska vara jämställt. Och därför tänker inte jag, alltså, så här, på något sätt, om man tänker att kvinnor i en utsatt grupp, så vill inte jag göra samma sak, alltså, mot männen. Jag vill att det ska vara, alltså, lika jämställd som för dig, för mig.
Mm.
Ja, alltså det är väl egentligen det du och jag tycker. Att vi, alltså det är jämställt. Alltså det är exakt det som feminist står för. Att det ska vara jämställt mellan män och kvinnor. Och vi vill ju ändå att alla ska kunna inkluderas i den här kampen. För att det ska bli jämställt. För det är ju det vi tycker är viktigt.
Alltså alla bör ju vara feminister. Men om man kallar sig feminist, då tycker jag det räcker inte bara att man ska inte bara kalla sig det. Utan det gäller även att visa att man står för de värderingarna genom handlingar. Just som att säga till om man tycker att något inte är okej, om att något är sexistiskt, eller om det finns så här, om man märker det i vardagen eller även i, alltså med samhällsstrukturer, om det sker något som inte är jämställt, då tycker jag att man ska göra någonting åt det. Och det är det feminismen handlar om. Det är viktigt att göra någonting, att göra en handling också.
Ja, feminismen handlar inte om att trycka ner den gruppen som inte är utsatt, utan vi vill ju att alla ska vara lika liksom.
Mm.
Nu har vi ju pratat om historien till feminismen och även gått in på lite varför vi pratar om det här, för det är vårt gymnasiearbete och som vi tycker det här ämnet är väldigt viktigt. Och vi har ju pratat om internationella händelser som så här, John Stuart Mill som ville skriva rösträtt för kvinnor i brittiska parlamentet och Mary Wollstonecraft, och sen även olika matriarkerna inom feminismen, och det är ju liberalfeminism, radikalfeminism, marxistisk socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism. Och även så har vi pratat om feminismen i Sverige och dess betydelse, olika lagar som har kommit till, personer som har påverkat till att alltså feminismen har kunnat bli ännu mer större, och i och med det kan det bli ännu mer jämställt. Och nu har vi pratat om våra egna åsikter, att nej men vi skulle väl ändå säga att vi är inte för manshat, och det säger både du och jag, utan vi vill ju att alla ska vara inkluderade i den här kampen, för då tror vi att det blir som mest jämställt, och det är det vi vill med feminist, och det är ju därför du och jag kallar oss för feminister.
Ja, och ja, det var ju som sagt vårt första avsnitt, och vi hoppas att ni tyckte att det var roligt och intressant att lyssna. I nästa avsnitt så ska vi förresten avslöja det, vad vi ska prata om.
Ja, det kan vi göra.
Vi ska prata om huliganism och då framförallt fotbollens huliganism. Och även där fokusera på Sverige, men även ta med lite internationella händelser utav vikt.
Och såklart så kommer vi ta med våra egna åsikter om huliganism.
Ja.
För det tycker vi är väldigt intressant att sitta och diskutera.
Tack för att ni lyssnade, och glöm inte heller att prenumerera om ni, så att ni inte missar när nästa avsnitt släpps.
Ja.
Då vill vi tacka för oss.
Ja.
Tack, ha det bra.
Ses nästa gång.
Hej då.
Hej då.